Vad är det som gör ett gott äktenskap gott? Vad är äktenskapets fundament, så att säga? Vad är det omistligaste i äktenskapet? Ja, det är detta att man kan lita på varandra. Det är väldigt vanligt när äkta makar kommer och söker hjälp när de har problem, att de säger nu är kärleken slut. Och då menas antagligen en rad varma och innerliga och härliga känslor. Problemet är som regel inte att kärleken är slut, utan att förtroendet är slut, och det är något mycket värre. Kärleken kan man få tillbaka. Men förtroendet kommer sällan som en blixt ifrån klar himmel tillbaka. Man måste kunna lita på varann. Och igår när vi började så sa jag så här, att man ser ofta som själavårdare att äktenskapet redan från början är som två vägar som går isär. Lite grann, men dock. Och på vad sätt går de isär? Jo, det är på något vis så att man hela tiden förbrukar sitt kapital, sitt förtroendekapital. Det förtroende man hade för varandra när det hela började, det knapras sönder bit för bit. Och då blir det oundvikligen så att man glider isär. Då börjar man så småningom att försvara sig för varandra. Och nästa steg i utvecklingskedjan, det är att man värjer sig för varandra, att man anklaga varandra. Och steg för steg försvinner förtroendet. Det mesta är möjligt två makar emellan om förtroendet finns. Och det mesta är omöjligt om förtroendet inte finns. Och i det här sammanhanget kan vi ju jämföra med hur Gud gör med oss. För jag sa ju igår att äktenskapet är ju en bild i smått av förhållandet mellan Kristus och församlingen. Vi läste ju om det i Efesierbrevet 5. Så det som gäller mellan Kristus och församlingen, det gäller också mellan man och hustru. Hur gör Herren? Jo, han ingår förbund med sitt folk. Det är så han gifter sig, eller förlovar sig, eller vad vi ska säga att han har gjort med oss. Lammets bröllop väntar vi ju ännu på, men vi är trolovade, som det står. Och när det förbundet är ingånget, så är det i stort sett bara en sak som, så att säga, behövs i det dagliga livet, och det är trohet. Vi har ju väldigt lätt för att tänka oss så här, att Herren har ingått ett förbund med oss därför att han behöver vår hjälp. Han behöver springpojkar och springflickor. Och det är ju sant att han kallar oss till tjänst. Men han har inte ingått förbund med oss för det, för han kan göra allt själv. Man gifter sig ju inte för att få en piga i huset. Även om det ibland heter att en man anhåller om en kvinnas hand bara för att lägga den i diskvatten. Så är det kanske att se lite väl krast på saken. diskmaskinen är ju uppfunnen och det är faktiskt både enklare och billigare med en sådan i så fall. Utan Gud kallar oss ju till sig i första hand därför att han vill ha en relation med oss. Och en relation är möjlig bara om det finns förtroende. Och förtroende finns i sin tur bara om det finns trohet. Man kan inte lita på den som inte är pålitlig. Och därför betonas ju trons betydelse så mycket. Inte bara i Nya testamentet utan också i Gamla testamentet. Och jag tycker att det framkommer så klart när man läser profeten Hoseas kallelse. Hosea kapitel 1, vers 2. När Herren först började tala genom Hosea sa Herren till honom: gå och skaffa dig en trolös hustru och barn av en trolös moder, ty i trolös avfällighet löper landet bort från Herren. Här belyses det ju klart att motsatsen till tro är inte tveksamhet eller osäkerhet i teologiska spörsmål, det vi brukar kalla tvivel, utan motsatsen är trolöshet, opolitlighet. Och det betyder alltså att om vi ska vårda våra äktenskap så är detta det viktigaste av allt. Att båda parter är angelägna om att inge förtroende. Förtroendeskapande åtgärder, som det brukar heta i politiken. Det är för att den man inte har förtroende för kan man inte ha någon relation till alls. Inte ens genom affärsavtal. Och det ser man så plågsamt efter skilsmässa, när de båda parterna inte har ett smack förtroende för varandra. Och där man inte kan göra upp om en som en tändsticksask utan att konsultera advokater. Där förtroendet inte finns, där är ingen relation möjlig. Kan man lova varandra kärlek livet ut? Nej, inte om vi med kärlek menar ljuvliga känslor, hjärtklappande hänförelse, att man rodnar och stammar vid åsynen av sin älskare och så vidare. Det kan man inte göra livet ut. Men man kan lova varandra trohet. Och inte bara trohet då i den här lite inskränkta meningen att man inte går i säng med någon annan. Utan att man vill göra vad man kan för att den andra ska kunna ha ett växande förtroende för mig som person. Vad är det då som skapar förtroende? Ja, det är inte att man är perfekt. Tack och lov för det. Därför då vore ju äktenskapet en outhärdlig institution om man alltid skulle vara på toppen och alltid vara perfekt. Däremot kan man vända på problemet och säga att det går inte att ha förtroende för en människa som inte är sann. Vill du skjuta ditt äktenskap i sank så går det alldeles utmärkt. Det är lätt gjort. Det är bara att ljuga lite grann då och då. Därför att en människa som man aldrig vet om han eller hon talar sanning eller ej, den människan är jag övertygad om att det går inte att leva med. Det må vara sant att det kanske är så att det finns människor som har gift sig med en lögnare och tyckt att det har gått bra. De brukar inte komma till själavård i så fall. Så de ser ju aldrig jag. Men jag måste säga, jag har träffat så många som kommit och klagat sin djupa nöd över ett omöjligt äktenskap. Och det enda som egentligen är omöjligt, det är att personen som han eller hon gick och gifte sig med var en osann människa. Han kastar inte blomkrukor, han super sig inte full, han river inte ner taket, han förskingrar inte hushållskassan, han slår inte hustru och barn, det är ingenting sånt. Men man kan bara inte lita på vad han säger. Och så många har betygat hur omöjligt ett sånt äktenskap är. Och därför vill jag lägga er om hjärtat. Frågan är inte om man ska vara sann eller ej, utan hur. Vi ska ägna en del uppmärksamhet den här timmen åt en text i Efesiebrevet, i det fjärde kapitlet. Vi ska läsa från vers 11 till vers 20. Sju. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. De skall göra det heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp, tills vi alla kommer fram till enheten i tron och kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Vi ska inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar. Inte vara lekbollar för människorna som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Därför besvär jag er för Herrens skull. Lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomhet, deras förstånd förmörkat, och de står utanför det liv som Gud ger, därför att de behärskas av okunnighet och är förstockade i sina hjärtan. Utan någon skamkänsla ger de sig hän åt utsvävningar och lever ett alltigenom orent och själviskt liv. Men så är det inte med er. Ni har lärt känna Kristus, såvida ni nu har hört om honom och undervisat om honom efter den sanning som finns hos Jesus. Därför ska ni sluta leva som förut. Ni ska lägga av er den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan som har skapats efter Guds bild med den rättfärdighet och den helighet som är sanningen till. Lägg därför bort lögnen och tala sanning, var och en till sin nästa. Vi är ju varandras lemmar. Grips ni av vrede så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Ge inte djävulen något tillfälle. Här talas om att förnyas i ande och förstånd. Och men det menas ju att man inte längre ska tänka så att säga på den syndiga människans vis. Utan att vi får lära oss att tänka efter Guds rikes principer. Och om vi för över det på äktenskapet, så är ju världens tänkesätt att man tittar på varann och tänker, vad kan jag få ut av dig? Det är världens tänkesätt. Det är att leva ett alltigenom själviskt liv, som det står här. Vi får inte låta oss bedragas av detta med utsvävningar och tänka på ständiga fester och allt sånt här. Guds rikes tänkesätt är ju istället att man ser på varann och tänker, vad kan jag ge dig? Inte vad kan jag ta eller vad kan jag få, utan vad kan jag ge? Och du säger kanske att, ja visst, detta är ju naturligtvis totalt självklart. Ja, i teorin är det det. Men i praktiken är det inte alltid så självklart. Och minst självklart av allt brukar det vara i den äktenskapliga sängen. För där handlar det ändå så mycket om, vad kan jag få ut av det här? Hur pass villiga är vi att vänta på varandra? Hur pass villiga är vi att offra för varandra? För att det gemensamma ska bygga upp den andra istället för en själv. Se till att ni förnyas i ande och förstånd. Därför att om vi lever på det nya sättet, så att säga, där vi ställer frågan, vad kan jag ge dig? Snarare än vad kan jag få av dig? Då kommer ju hela tiden det ömsesidiga förtroendet att växa. Inte därför att vi är perfekta. För det är vi inte och kommer inte att bli. Vi måste lära oss att leva både med bristens och syndens förutsättningar. Men därför att vi vet att det finns en god vilja. Och att det finns en sorg över det som fattas. Lägg därför bort lögnen och tala sanning, var och en till sin nästa. Detta är och förblir gemenskapens förutsättning. Sannheten, äktheten. Det är svårt att vara gift med en människa, men det är omöjligt att vara gift med en kuliss. Paulus talar lite grann om hur det här nu ska gå till. Och det är kanske det intressantaste av allt. Det börjar med den här texten vi läste. Verserna 11-16 här är ju en ljuvlig text. Och den slutar ju så fint med att vi älskar varandra och hela kroppen fogas samman och hålls ihop genom att alla lederna hjälper och stöder och så vidare. Och det är viktigt att vi ser hur man kommer fram till det slutresultatet. Nu talas det om församlingen här, om enheten i församlingen. Men samma principer gäller också för enheten mellan man och hustru. Vad är det som får enheten att växa fram? Det första som sägs, det sägs i 13 versen. Vi måste mogna. Det betyder alltså att omognad utgör ett hinder eller en svårighet i ett äktenskap. Inte på så vis att det skulle bli omöjligt om man inte är fullmogen när man gifter sig. Därför att äktenskapet som sådant befrämjar ju mognaden. Och vi kan inte vänta med att gifta oss tills vi är mogna, fullmogna så att säga. Därför att då är vi ju redan pensionärer. Och då dör mänskligheten ut med oss så att säga. Det blir inga barn på det viset. Men det måste finnas en längtan efter mognad. Inte självfördömelsens ständiga klagan, usch vad dålig jag är. Utan kanske mera en allmän förväntan om att Herre, du vill naturligtvis föra mig vidare. Och vad är det då för mognad som behövs mest av allt? Ja, det är detta som står i den 14:e versen. Att inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar, står det här. Och det här är ju nu sagt med tanke på församlingen. Men när det gäller oss som privatpersoner och äktenskapspartners så handlar det ju om att kunna självständigt förstå vad som är sant. Ty det är ju det handlar om här. Att inte flyga som ett torrt löv hit och dit av alla vindkast och trender. Utan att självständigt borde kunna bilda sig en uppfattning och stå för den. Och det är ju nu ganska överraskande, för att inte säga chockerande, att vägen till gemenskap går genom självständighet. Det är väl snudd på att vi måste förnyas både i ande och förstånd för att begripa det här. Därför att vi tänker ju så ofta det rakt motsatta, att människan måste göras till någon sorts kollektiv varelse, vare sig hon går i uniform eller inte, för att vi ska komma till rätta med själviskheten och egoismen. Och då måste man snarare bryta ner självständigheten än att bygga upp den. Rörelser som syftar till enhet brukar ju på olika sätt bli auktoritära. När det inte handlar om att tänka själv, utan där man bara ska tänka och göra och handla som ledaren säger. Paulus har den intressanta synpunkten att vägen till enhet är den alldeles motsatta.
Och
det har att göra med att när vi har mognat till självständighet så är nästa steg på vägen att vi så att säga lägger ner vår självständighet för varandra. Och det här har ju med begreppet godhet att göra. Man hör ju väldigt ofta den här frågan, hur kan Gud vara god och allsmäktig när det ser ut som det gör i världen? Vad är godhet och vad är allmakt? Ja, godhet, den måste ju räknas i vad jag avstår från. Om jag äger 10 miljoner och avstår från de 10 miljonerna så är jag naturligtvis jämförelsevis mera god än om jag bara äger 5 öre och avstår från det. Om Guds godhet består i att han inte kan vara annat än snäll, så är han ju inte god, utan då är han ju en mes. Förstår ni hur jag menar?
Inte helt.
Inte helt. Nej. Vi säger ju ibland så här att en god Gud kan ju inte varken skapa eller tillåta ett helvete. För då är han ju inte god. Men om hans godhet består i att han är tvungen att göra det goda, då är ju godheten bara en sorts defekt. Då är det ju brist på handlingskraft. Voltaire uttryckte det här på sin tid med orden, Gud förlåter, det är hans yrke. Och så är det förvisso inte. Gud förlåter inte därför att det är hans yrke. Därför då har han ju ingen val. Utan Gud förlåter därför att han kunde döma, men avstår ifrån det han mycket väl kunde göra och hade rätt att göra. Det är ju det som är godhet. Att han lägger ner någonting som han mycket väl kunde. Det är ju ett offer ifrån hans sida. Man möter ju ofta kristna som blivit uppfostrade, fått en god kristen uppfostran med Matteus 5. Du ska vända andra kinden till. Och det betyder ju då i praktiken att du får aldrig bli arg och du får aldrig säga nej. Men det är ju ingen godhet. Det är ju bara en tvångströja. God är jag ju inte förrän jag kan säga nej, men säger jag av fri vilja. Det ser kolossalt tankfulla ut. Var det svårt det här? Ja, det grundläggande är det, förvisso. Därför att om vi försöker att skapa gemenskap genom att bryta ner människors självständighet med hjärntvätt eller indoktrinering eller uniformer eller kaserngårdar eller vad det nu kan vara, men på något sätt vi bryter ner människans självständighet, men det blir ingen gemenskap av det. Därför på det sättet så är ju människan redan förstörd. Utan verklig gemenskap bygger ju på inte att man av tvång har berövats sin självständighet, utan genom att man av fritt val lägger ner sin självständighet för varann. Och jag vill betona att detta är Guds rikes princip. Och att det har en ytterst praktisk konsekvens i äktenskapet. Därför att om vi litar på varann, min hustru och jag, då kan jag göra allt för att hennes självständighet ska växa. Och om jag då litar på henne, att hennes växande självständighet inte är en frestelse till att flyga ut på egna turer ur boet, eller kanske till och med att lämna mig, utan jag vet att ju mer hennes självständighet växer, desto mer kommer hon att lägga ner den gentemot mig, då får jag glädjen att se hur hon genom åren mognar som människa. Och då har jag också glädjen att vara gift med en människa som hela tiden mognar och som hela tiden tillför, så att säga, gemenskapen nya poänger. Men om jag inte litar på henne så kan jag inte göra så. Därför då blir min första reaktion den här. Jag blir hon alltid självständig så vet man ju aldrig vad som händer. Utan då är det bäst jag klipper vingarna på henne så mycket som möjligt. För att hon inte ska kunna sticka sin väg. Och det kan jag naturligtvis inte hålla på med hur länge som helst utan att hon tröttnar och sticker. Det är det som är det paradoxala. Den som vill behålla sitt liv ska mista det. Eller överfört på den äktenskapliga nivån, den som vill äga sin partner kommer med säkerhet att mista honom eller henne. Du har inte gift dig med ett husdjur, utan du har gift dig med Guds avbild, eller kommer att göra det. Därför är osjälvständigheten ofta ett stort problem i äktenskapliga sammanhang. Och jag vill knyta an lite grann till det jag sa igår kväll. Att äktenskapet går inte ut på att vi ska lära oss en massa om äktenskapet egentligen. Utan att vi ska lära oss konsten att lyssna så att vi kan allt mer och mer leva oss in i varandra. Och vi spånade ju lite grann igår på skillnaden mellan att höra och att lyssna. Och det är i ganska stor utsträckning en fråga om självständighet. En osjälvständig människa har svårt för att lyssna. Inte därför att han inte är beredd till att göra det. utan tvärtom, han gör det för mycket. En osjälvständig människa tenderar alltid att hålla med den som sist har talat. Det är för att han saknar en egen ståndpunkt. Han saknar en egen förmåga att urskilja vad som är sant och stå för det. Och därför saknar han djupast sett förmågan att lyssna. När man lyssnar så tar man in en annan ståndpunkt än den man hade själv eller har själv. Och så måste man på något sätt kunna lägga dem sida vid sida och jämföra. På vad sätt är nu den här versionen som jag har fått höra bättre än min egen? Detta med att pröva allt och behålla vad gott är. Man kan inte pröva allt om man omedelbart säger att jaså, det är så Pettersson säger. Jaha, ja, då slänger jag det jag trodde förut, det vill säga det som Andersson sa för 10 minuter sedan. Det blir aldrig att pröva något och behålla vad gott är, utan det är som att hoppa på isflak. Då kastas man bokstavligen hit och dit av det man ser och hör. Och då blir man väldigt lätt som en kameleont på ett spräckligt täcke. Alltså man blir konturlös. Att kunna behålla sin egen ståndpunkt sida vid sida med en annan människas ståndpunkt, det är att lyssna. Den osjälvständiga människan kan inte behålla sin egen ståndpunkt. Den självständiga människan å andra sidan frestas till att inte ta in den andres ståndpunkt för att inte äventyra sin egen. Alltså den osjälvständiga låter andras ståndpunkt få förkörsrätt automatiskt och kan därmed inte lyssna. Den självständiga människan frestas till att låta sin egen ståndpunkt automatiskt få förkörsrätt. Därför att han är självständig. Och kan därför heller inte lyssna. Men den självständiga människa som har lagt ner sin självständighet, den människan kan lyssna utan att kastas hit och dit. Och det är alltså ett väldigt viktigt tillstånd, en viktig form av mognad. Ja, vad sa jag nu? Jag sa att den självständiga människan som har lagt ner sin självständighet, den personen kan både behålla sin egen ståndpunkt och ta in en annan människas ståndpunkt. Och den människan är mogen nog att kunna lyssna. Den osjälvständiga människan vill ofta lyssna men kan inte. Eftersom man hela tiden förlorar sin egen ståndpunkt. Den självständiga människan kan lyssna men vill ofta inte. För han tycker det är obekvämt och han tappar sin självklara handlingskraft om han ska gå omkring och bli tveksam av att höra en massa människor som bara pratar tvivel och smörja. Som han tycker det. Utan som istället borde lyssna till honom och ta in hans goda, enkla, sunda och raka ståndpunkter, så skulle allt bli bra. Att bli självständig men kunna lägga ner sin självständighet. Det är förutsättningen för gemenskap. Därför det är bara i det läget som lyssnandet fullt ut är möjligt. När Paulus har slagit fast det här så säger han så här, kapitel 4, vers 15. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden. Egentligen stod det, om jag minns rätt, i grundtexten, låt oss tala sanning i kärlek. Och det är ju också en sån här nyckel till gemenskap. Frågan är inte om vi ska vara sanna mot varandra eller ej. Utan frågan är bara, hur ska jag vara sann utan att bli brutal? För man kan ju slå ihjäl varandra med sanning. Hur ska jag ge sanningen till min hustru så att hon kan ta emot den? Det är frågan. Men lögnen är aldrig någon lösning. Den skapar bara problem. Och det gör den även om man inte blir ertappad. Det vill jag också stryka under. Vi tänker oss att du är någon sorts importagent för något stort företag och du reser över hela världen och du kommer till Thailand och där vet man ju vad man gör i Thailand. Så du gör det alla andra gör i Thailand och du kommer hem och så tänker du, det får din hustru aldrig veta. Är det möjligt att hon inte får? Men du har ändå ljugit för henne. Och det kommer ändå att förstöra ert äktenskap därför att du kan inte respektera henne. I ditt eget hjärta sen du väl har svikit henne. Och därför finns det inget alternativ till sanningen. Men sanningen kan serveras på olika sätt. Även den lögn som aldrig kommer fram har en förunderlig förmåga att fördärva förhållandet. Och vi kan ju nu se att det Paulus talar om här, det är på något sätt det som har möjligheten att skapa ett djupnande och växande förtroende. Det handlar inte om perfekthet. Ty perfekta är vi inte. Vi måste alltid vara villiga att ge varandra nåd. Att förlåta varann, att hjälpa varann, att vänta ut varandra. Men där detta finns och där denna form av mognad växer fram, där kan man lustigt nog ha förtroende för varann ändå mitt i all brist. Förtroendet är inte beroende av att vi är perfekta. Och att hitta den perfekta människan att gifta sig med, det är ju bara, det skulle vara det värsta som kunde hända en. För du är ju inte perfekt. Och tänk om den du gifter dig med skulle vara perfekt, vilket elände. Så knäckande, menar jag. Det är på samma sätt som vi får för oss att om vår församling var perfekt så skulle folk dras dit. Aldrig i livet, de skulle ju fly så fort benen bar dem. Tänk så knäckande att komma in i en församling med idel perfekta människor. Det har inte alls den attraktionskraft som vi tror. Utan förtroendet, det handlar om att det finns sanning och nåd. Om Jesu härlighet så står det, vi såg hans härlighet. Han var full av nåd och sanning. Därför att då kan man på något sätt slappna av inombords och tänka, jag kan vara mig själv. Här behöver jag inte spela teater. Det kan man ju som regel inte göra hemma över köksbordet. Men om man skulle få för sig att man måste det, så är ju det något av det outhärdligaste man kan ge sig in på. Nu är det ju ofta så här att den funktion i vårt liv som vi kan kalla för tillit eller förtroende, den är ju ofta mer eller mindre skadad eftersom vi lever i syndens värld. Nästan allt det vi kallar för psykiska problem av det ena eller andra slaget, det handlar ju om att vi kanske på grund av saker vi har varit med om har svårt att lita på människor. Man har gett människor förtroende och de svek förtroendet. Man har talat om sin djupaste smärta och fick sen höra det ut på stan och så vidare. Eller man har litat på någon som sen lurar den på pengar. Eller man har blivit mobbad i skolan. Det finns ju många varianter. Där man plötsligt fått uppleva människors ondska. Eller man kanske under sin uppväxt har haft så dominanta föräldrar att man hela tiden känner sin självständighet hotad. Inte bara till att bli naggad i kanten utan till att bli utplånad. Och det är ju väldigt lätt gjort att man går in i ett äktenskap med full försvarsberedskap. Här gäller det att värna självständigheten och inte att lägga ner den. Och så blir ens kära hustru eller ens kära make en person som man måste försvara sig mot redan från början. Jag rekommenderar till genomläsning August Strindberg, om ni inte har läst August Strindberg förut. Framförallt hans självbiografiska bok där han skildrar sitt första äktenskap med Siri von Essen. En bok som heter Endores försvarstal. Den är kuslig men mycket lärorik. Ganska samstämmiga vittnen berättar om hur exempellöst han förnedrade denna kvinna. Men han gjorde det i ren misstänksamhet. Han hade inte väl hunnit gifta sig med henne, för han uppfattade henne som otrogen. Och blev svartsjuk och skulle på olika sätt slå klorna i henne. Och värna sin manlighet och sin självständighet och sitt överläge. Man talar inte för inte om Strindbergs äktenskap. Därför är det en bra bön detta. Herre, hjälp oss att lita på varandra. Och hjälp oss att växa i pålitlighet. Därför att där förtroendet inte finns, där finns heller inte gemenskap. Jag tror att vi ska sluta med detta för ögonblicket. Och så vill jag förutskicka att vi i eftermiddag ska tala lite granna om hur äktenskapet kan spåra ur när vi inte litar på varann. När vi börjar försöka att äga varann istället för att ge varann frihet. När vi börjar försöka att värna oss och försvara oss och förskansa oss och gömma oss för varann. Och det ska vi inte ha som någon allmän genomgång, utan som jag sitter och pratar som jag har gjort nu. Utan det ska vi mera ta i samtalsform. Vad har vi sett? Vad har vi läst om? Vad kan vi tänka oss? Hur ska vi hjälpa varandra vidare? Vilka familjemönster har vi med oss ifrån våra barndomshem? Är det bra mönster eller är det dåliga mönster? Vi ska hedra vår fader och vår moder. Men en man ska också övergiva sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru. Vad har vi med oss som är användbart i bagaget? Vad har vi med oss som vi behöver få hjälp med?